Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emily Eriksson och gäster. Idag hörni, så har jag med mig ett väldigt spännande par här i podden som jag ska göra en connection chart reading på. Vi ska alltså se på hur deras kartor ser ut tillsammans i en parrelation. Och de gästerna som jag har med mig idag, det är inga mindre än Ida Nordfors och Sebastian Martinsson från Bachelor 2021. Ja, så då får jag bara säga hej och varmt välkomna till Ida och Sebastian. Vad kul att ni är här.
Så kul att vara här.
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Du, Sebastian, var taggad att vara med i podden igen, sa du precis.
Ja, precis. Jag och min bachelorkollega då, Simon Lindström, vi hade ju en podd som hette Den moderna mannen som vi körde runt 42 avsnitt på. Nu har vi den på paus, vi får se om vi kommer ta upp den igen då. Men där vi pratade om män som har väldigt svårt att visa sina känslor. Hur viktigt det är att män börjar göra det. För att om man ser överlag så mår många män väldigt dåligt, men de pratar aldrig om det. Det finns aldrig någonstans att ventilera för en man idag. Alltså om man ska se den, vad ska man säga, medelmannen som alltid hänger i grupp, säger inte så mycket, bara snackar på ytan egentligen. Men innerst inne så är det mycket kaos som försiggår.
Ja, vad kul.
Det alltså, försöker vi gå till botten med liksom.
Ja. Mm. Alltså jag tänker ju direkt då, nu vet jag ju hur era human design-kartor ser ut, och då tänker jag direkt på din karta att du har en profil som handlar om att bli en förebild i ditt liv. Och det här är ju någonting typiskt då som jag tänker är något som du kan vara här och bidra med, att du faktiskt är den förebilden då som vågar prata om de här sakerna, och så kan andra bli inspirerade av det. Det ska vi dyka mer in i idag, tänkte jag. Ja, så idag ska vi ska titta lite på era kartor var och en för sig. Och så ska vi också titta på det då som kallas för en connection chart reading. Och se på hur era kartor passar ihop.
Hur känns... vi ser om vi ska göra slut eller inte.
Precis.
Ja, det lär man ju mest i det fallet.
Ja, vi får se. Nej, men alltså det är faktiskt jättebra att ni säger det, för att det är ju ett vanligt missförstånd, tänker jag. Att man tror att, om våra kartor inte passar ihop, då är det fel. Men alltså djupast sett så handlar det faktiskt om att känna efter, vill jag vara med den här människan eller inte? Och då spelar det ingen roll hur kartorna passar eller inte passar ihop. Då använder man bara det här för att se, vilka problem är det som kan uppstå och hur ska vi hantera de problemen? Så att human design kan liksom inte säga att ni borde inte vara tillsammans eller ni två borde vara tillsammans. Men det är klart att man kan se att i den här connection charten så blir det kanske inte så många problem. Men i en annan connection chart så är det faktiskt kanske mer saker man behöver jobba med. Då.
Ja, jag tror vi har lite så här skräckexempel på en nära vän till oss som gick med sitt ex. Och där hon mer eller mindre sa till dem att nej, ni är inte en bra match. Så det är det vi har haft med oss.
Ja, det ligger lite i bakhuvudet.
Ja.
Ja, jag skulle aldrig säga det. Och jag kan faktiskt säga att mina föräldrar, om jag tittar på deras två kartor, så är kanske inte de den typiska jättebra matchen utifrån human design, men de har ju varit gifta i typ 40 år plus och har jättefin relation tillsammans, så att det handlar bara om att lära sig att förstå varandra då och acceptera att man är olika helt enkelt. Jag tänkte vi skulle börja titta lite så här på era kartor var och en, bara ge en liten introduktion, och nu har ni fått en kort skriftlig rapport också om era energityper och era profiler.
Precis.
Och du, Ida, är ju då alltså en projektor och du har en 4-6-profil. Och det här med att vara en projektor, det betyder ju att man kan säga din största gåva till världen är att vara en guide. Alltså vara en som ser saker och ting. Sen är du en projektor med motorer, så att du är en projektor som ändå har ganska mycket energi. Så att det kan hända att du ändå kan känna att du har kapacitet till att göra saker och ting, men att du också har den här förmågan till att se.
Okej, ja, men det känner jag igen mig faktiskt. Det känns som att de bitarna drar lite varandra ibland.
Det kan jag tänka mig. Det som kan vara smart för dig att tänka på då är att du inte ska fastna för mycket i görande. För då kan det hända att du tappar lite kontakten med din förmåga att se.
Mm.
Det är viktigt att du lägger in en del pauser under dagen. Att du ser till att du får vara lite själv varje dag. Så att du liksom får, kan säga, rensa din energi eller komma tillbaka till dig själv. Utan att vara påverkad av alla andras energi. För då blir
just
din
det.
Förmåga att se tydligare.
Mm.
Skulle du säga att du är bra på att se andra människor till exempel? Eller se hur ett projekt kan genomföras på ett bra sätt? Eller se hur man kan korrigera saker och ting så att energin ska flyta mer effektivt?
Ja, absolut. Det känner jag igen mig. Men också att så här se andra människor. Alltså redan som väldigt ung så har jag nog varit den vännen bland mina vänner som man går till när man vill prata om problem eller vill ha råd. Och jag har ofta fått höra så här, men du som är så klok, vad skulle du gjort? Och sådana saker. Så att det är en väldigt fin del av det hela. Och jag kanske inte alltid har förstått så här, varför just jag. Men på äldre dagar har jag ändå förstått att det är en del av mig på något sätt. Och detta förklarar ju lite det. Men också som du sa, i typ av projekt och sådär, på arbeten och sånt som jag har haft, att jag har haft lätt för att se en helhetsbild eller liksom veta hur man ska skapa bättre förutsättningar på jobbet eller för kollegorna eller liksom sådana saker. Så att det känner jag mig absolut mig igen i.
Ganska ofta är det så att projektorer har faktiskt lite svårare att se sig själva än att se andra människor. Så att
verkligen.
Det är nästan som att din energi är liksom, den är hela tiden fokuserad ut. Den är fokuserad på antingen ett projekt som du håller på med eller på en annan person, på någon av dina vänner, på Sebastian till exempel.
Ja, och jag tror också att jag försöker se mig själv genom andra ofta. Att så här, mycket så här vad andra tycker om mig och om jag tycker mig se att en person är sur, då kopplar jag det oftast till mig själv och liksom, då har jag gjort någonting fel och sådär. Så det har varit mycket kämpande med det, även fast jag tycker att jag blir bättre på det, men det är absolut svårt från och till.
Ja, jag förstår. Det kan vara ganska kul, tänker jag, för dig nu efteråt när du får veta lite mer om de här olika energityperna. Om du hade haft ett par människor i din närhet som du kan jämföra, alltså till exempel, nu vet du ju att Sebastian är en manifesting generator, så han är inte samma energityp som du är. Men sen om du har några andra vänner då till exempel som är projektorer, så kan det vara ett bra sätt för dig att lägga märke till olikheterna där. Vad är det för skillnad i hur vi använder vår energi? För att Sebastian är ju en person som är här för att göra. Han är här för att skapa, bygga, hålla på med saker och ting. Medan ni som är projektorer, er huvuduppgift är att guida energi. Kanske inte alltid använda er egen energi, men se hur andra människor kan använda sin energi. Eller hur då energin kan flyta bättre i ett projekt.
Ja, det är så spännande.
Okej, sen tänkte vi skulle titta lite på din profil också innan vi hoppar över till Sebastian. Och du har då en så kallad 4-6-profil. Det finns ju 12 olika profiler i Human Design. Och 4-6-profilen är ungefär 12-14% som har. Så den är så här, ganska vanlig kan man säga. Och den här profilen, den brukar man kalla för den vänliga influensen kan man kalla den för. Man kan också kalla den för den sociala förebilden. Det finns många trevliga namn på den här profilen. Och det här är människor som i balans är otroligt varma, hjärtöppna. Man vill liksom att alla bara ska vara snälla mot varandra och vara schyssta liksom. Och man kan bli ganska sårad om någon är lite taskig. Alltså om någon inte kommer med det här öppna hjärtat tillbaka, så kan man ha en tendens då till att vilja skydda sig genom att bli lite hård själv. Kan du känna igen dig i det eller?
Ja, jo, men det kan jag nog. Alltså i stora grupper tänker jag framförallt, där man kanske inte känner alla människor. Att jag kan känna igen mig att om det kommer en person då som är väldigt hård, att jag nog sluter mig också då. Speciellt när jag var yngre tror jag ännu mer. Att jag inte vågade liksom visa min öppenhet och sårbarhet om det fanns en annan människa som inte gjorde det.
Precis.
Mm.
Men så är det ju såklart, alltså, som jag sa då, det balanserade uttrycket, det är ju att våga vara öppen och varm även om någon annan inte är det. Och i den här profilen då, som du har, så ligger det också det som kallas för en förebild. Så att du är en som kan inspirera andra människor genom det du gör. Så att om du vågar vara den som är öppen i möte med andra människor, så kan det också bidra till att den andra vågar att öppna sig.
Just det.
Men det hjälper inte att stå och säga till någon annan, nej men hörni, nu måste alla vara öppna här. Nu måste alla vara sårbara. Utan du måste faktiskt göra det själv.
Fattar.
Sen, den här profilen är en av de profilerna som går igenom en fas i livet som är uppdelad på tre olika områden. Och den första fasen, den inträffar då liksom första del av livet då, ungefär upp till 30 års ålder. Och då handlar livet om att erfara, prova och fela, testa ut olika relationer, det kan vara att testa ut olika jobb till exempel. Men det handlar om att du ska upptäcka det som inte fungerar. Och sen i andra delen av livet, från ungefär 30 till 50 års ålder, så brukar man naturligt dra sig lite mera undan från livet. Det är inte alltid så att man känner själv att det här är någonting man önskar med den här profilen, utan ibland så blir man nästan lite knuffad in i den här andra fasen. Alltså det händer någonting i livet som gör att man måste dra sig lite mer tillbaka. Och det är för att du nu ska få reflektera i ditt liv över vad är det du har varit med om. Vad är det som fungerar i livet? Vad är det som inte fungerar i livet? Och också ska säga, få bättre kontakt med din förmåga att se helhet. Och det här nämnde du tidigare, alltså på jobb och sådär, att du har en förmåga att se helhetligt. Och det ligger också i den här profilen. Så att både att du är en projektor, men också i den här sexan i din profil, gör att du har lite det här fågelperspektivet, kan man säga.
Ja, gud vad det känns som att jag, för nu är jag fyller 27 i år, att det känns som att jag är lite på väg mot det här andra, den här andra fasen i mitt liv, men att jag fortfarande står och stampar lite på första fasen. Alltså jag kan verkligen känna det, och känt det kanske senaste året, att ja, det är som att ja, nästan som att två olika sidor drar i mig. Att jag inte vet vilket håll jag ska gå riktigt. Jag kanske har det att se fram emot när jag kommer över sen äntligen på andra sidan.
Ja, men alltså man brukar beskriva det lite som att man klättrar upp på taket. Som att du har varit nere i huset och hållit på. Men nu ska du gå upp och sätta dig på taket och betrakta. Och då både betrakta liksom livet runt omkring, men också se tillbaka på ditt eget liv och betrakta, vad är det jag har gjort? Varför har jag gjort som jag har gjort? Och vad har jag lärt från det här?
Ja, gud vad intressant.
Och i den här fasen så kan det också hända att folk ännu mer kommer till dig för att söka råd. Att andra människor känner att du nu har den här förmågan att se både helhet, men också att du är en reflekterande person helt enkelt. Och sen brukar man säga att från ungefär 50 års ålder, då går man in i den sista fasen. Och då brukar man klättra ner igen från taket och engagera sig mer i livet igen. Och det här kommer då ofta från att man känner ett slags kall. Man känner sig klar för att, nej men nu har jag reflekterat färdigt, nu är det dags för mig att gå in och bidra med det som jag har lärt och förstått igen. Och ofta så sägs det att den här sista fasen är den härligaste fasen för någon som har den här profilen.
Den jag ska se fram emot mest av.
Yes!
Det är ju bara 50.
Oh ja! Och den här har ni ju båda två i era profiler, så att ni båda kommer att njuta sista delen.
Som pensionärer sen, då mår vi bra.
Precis, men det är ju också viktigt då att man faktiskt gör det här jobbet innan. Både att man vågar prova på livet den första fasen, men också att man verkligen tar sig den här tiden till att reflektera när man sitter på taket. För annars är det inte säkert att man blir den här förebilden för andra människor. Utan då blir det ofta bara tomt prat. Att man liksom kanske har förstått saker och ting mentalt, men man lever inte själv. Så att det är smart att liksom lugna ner tempot lite i den här andra fasen och verkligen låta saker och ting få integreras i kroppen. Okej, då tänkte jag vi ska titta lite på Sebastian innan vi tittar på era kartor tillsammans. Du är alltså då en så kallad manifesting generator, och det är den samma energitypen som jag är. Och vi är då energityper, kan man säga. Alltså Ida kallas för en icke-energityp, för att hon är mer här för att guida energi än för att använda energi själv. Medan du och jag, vi är här för att använda vår energi. Vi ska skapa, bygga, göra, producera, vara kreativa. Och är man en manifesting generator så tycker man ofta om att få ha en fot med i alla delar av en process. Så att om man till exempel är en entreprenör som manifesting generator, så vill man både vara den som startar någonting, man vill få fullföra saker och ting, man vill få skapa någonting kreativt, och man vill kanske också vara den som är med och fullför eller avslutar en process. Vi har en tendens till att vara ganska rastlösa i våran energi. Det kan kännas som att vi har ett energitryck som hela tiden vill få komma ut.
Mm. Sitter och skakar på benet här samtidigt. Ja.
Och det kan göra att vi ibland agerar prematurt. Alltså att vi, bara för att vi inte tycker om att ha det tråkigt, så kan det hända att vi försöker sätta igång saker och ting för att slippa känna att det är tråkigt. Vi vill liksom ha någonting som håller på hela tiden. Och om vi gör det för mycket så kan det hända att vi missar de sakerna som vi egentligen ska göra. Vi är inte här för att bara göra vad som helst, utan vi är här för att göra det som ger oss en känsla av inner joy, alltså en glädje i oss själva. Så det är inte så att vi ska vara en slav och bara göra saker och ting för någon annans skull, eller göra saker och ting för att man borde göra dem, utan vi behöver lära oss att lyssna till vad är det jag svarar an på. Alltså hur känner jag om någon frågar mig, Emelie, skulle du vilja ha det här jobbet? Eller Emelie, skulle du vilja flytta dit? Emelie, skulle du vilja vara kompis med mig? Så behöver jag känna, okej, vad känns det mig? Vill jag det här eller vill jag inte det här? Och det är genom den här responsen vi får i kroppen, eller den här känslan vi får i kroppen, som vi lär känna oss själva, och det är då vi kan också förstå vad är jag ska använda min energi till. Så du kan säkert känna skillnad på när du använder din energi till någonting som ger dig en glädje. Då kan det kännas ut som att du har väldigt mycket energi, kan hålla på länge med saker och ting. Jämfört med när du gör någonting som du borde göra eller som du måste göra. Då kan vi känna oss väldigt frustrerade.
Mm, det håller jag helt med. Det finns många saker i mitt liv där det har varit så. Att när jag väl gör något som bara ge en liten uns av fan, det här är ganska roligt, då kan jag hålla på med det hur mycket som helst. Men blir det som att jag ligger för länge i det här mönstret i att bara göra för görandets skull, som inte egentligen ger mig någonting inombords, då till slut så blir det som att jag blir trött i huvudet och jag förstår liksom inte varför. Först hade jag extremt mycket energi och nu har jag ingen energi alls.
Ja, det känner jag igen jag med.
Ja.
Och det som är viktigt då är ju också att vi inte går upp i huvudet och försöker lösa det här via huvudet, utan att vi fortsätter att lyssna i kroppen. Ja, men vad är det som ger den här känslan av glädje och vad är det som ger en känsla av frustration? För att om vi går upp i huvudet då, så kan det hända att vi blir lite stressade och så försöker vi bara hoppa över i något annat utan att ha känt efter om det känns rätt eller inte. Och så kanske vi bara fortsätter i den här frustrationsspiralen.
Mm.
Och det som är spännande i er relation då, det är ju att Ida är en projektor. Så jag kan tänka mig, Ida, att du kan se ganska fort om Sebastian håller på med någonting som gör honom frustrerad.
Mm. Ja, jag kan se det redan innan han börjar typ.
Ja, jag är inte så bra. Jag har ingen bra pokerface direkt. Man ser det på mina rörelser, tror jag till och med. Att, typ att det var det här, inte det här jag ville göra just nu.
Nej.
Men också kan det kan slå slint i min skalle då. För att om jag har ställt in mig på någonting och så blir det inte så, och så får jag göra något annat som inte var lika kul, det blir jobbigt för mig. Det måste jag tampas med typ en halvtimme, timme ibland. För att bara, okej, det andra, det kommer ske, men inte just nu. Men just där och då kan jag bli ganska så här, lite sluten faktiskt.
Mm.
Jag måste hålla saker inom mig nästan.
Och det som jag skulle vilja ge er som ett experiment då, det är när du känner att du är stök, Sebastian, att du känner att nu är jag fast i en sån där frustration. Det är att fråga Ida, vad tänker du om den här situationen?
Mm.
Kan du, och det är inte säkert att Ida då behöver säga precis vad du ska göra, men det kan hända att Ida kan ställa jättebra frågor så att du själv hittar en lösning på den här frustrationen.
Det kanske blir lite fel mellan oss ibland, att då gör jag det här som jag kanske inte ska göra, att jag ger råd utan att Sebastian har bett om det. För att jag kan se vad han behöver, men när han inte ber mig om ett råd och jag ger det, då tar inte han emot det bra.
Nej, det går typ
Precis.
igenom mig. För att
Ja.
det är så här, jag är helt uppe, jag ger råd till mig själv.
Ja.
Typ, hur ska det här lösas? Och så kommer
Ja.
du med ännu mer råd och då blir det blir kaos.
Ja, och så blir jag frustrerad för att jag vet ju att jag kan hjälpa dig, men du vill inte ta emot min hjälp.
Nej, det har varit med om det i några situationer.
Ja.
Och det är ju alltså en av de största utmaningarna för en projektor. Det är ju just det här att vänta tills man är inbjuden.
Just
Fastän du ser, kanske till och med ganska enkelt hur saker och ting kunde ha löst sig, så måste du vänta tills Sebastian är öppen. Tills han
Ja.
faktiskt vill höra på vad du säger.
Det är svårt alltså, när det gäller nära relationer. Alltså, det är jag ju bra på kanske med andra vänner och sådär, men när man lever så tätt in på varann så är det svårt.
Jättesvårt. Och jag kan tänka mig också att man kan känna liksom, ja men ska det här bara slösas bort, det här som jag ser nu? Det är bättre att
Ja, jag får nästan gå in i ett annat rum och bara dra igen munnen på mig själv.
Ja, men det är kul om ni provar på det här. Kul om du, Sebastian, om du liksom känner att du kommer på det här när du står i en frustration nästa gång, och testa och så se vad som händer om du frågar Ida då.
Ja, men det ska jag tänka på. När just där och då är det bara, men det är som att jag bara kört i en återvändsgränd och liksom allt bara studsar emellan. Jag kommer liksom inte ut från det. Många gånger i mitt liv jag känner så.
Ja, spännande. Okej, vi ska ta och titta lite på din profil också, för du har då en så kallad 6-2-profil. Och det här är också en av de profilerna som är relativt vanliga. Den här 6-2-profilen, den har min man också, så att den här har jag kunnat studera väldigt nära i lång tid. Och du har också den här sexan då, som Ida hade, som handlar om att leva sitt liv i tre olika delar, eller tre faser skulle man kunna säga. Och du går då också mot att kunna bli en förebild för andra människor. Men du måste först igenom en del saker, du måste erfara livet, du måste liksom prova ut saker och ting som kanske inte helt fungerar första delen av livet. Så nu så går du då in i den här fasen där du ska reflektera lite mer över både ditt eget liv och livet generellt, för att sen då kunna leva ut din roll som en förebild för oss andra. Och det här med förebild, igen, vill jag bara säga till lyssnarna också, det handlar alltså inte om att man ska vara perfekt, men det handlar om att man är autentisk. Man är den man är. Och man tar val som man kan stå för i sig själv. Och det är väldigt inspirerande för andra.
Ja, det är väl just det som är en förebild, tänker jag. Någon som inte är perfekt eller försöker att vara det.
Jag skulle säga att det också blir väldigt inspirerande för en själv. För då har man ändå gått igenom den här resan och försökt hitta vem man är. Och helt plötsligt så är du där i mål på något sätt. Du har liksom känt på alla livets olika hörn och dig själv. Och sen så kommer det här runt över 30 och det är då reflektionen. Men du får ett lugn. Lugnet har inte varit där innan. Och jag plötsligt kommer lugnet in i er.
Ja.
Och allt blir så mycket klarare.
Du har ju fyllt 30, så det är det som kommer här.
Ja, det är det. Men jag känner lite det. Det ska jag faktiskt erkänna, att jag har inte behov av vissa saker längre på samma sätt. Det har kommit till mig. Jag har inte behov att behöva vara med alla mina vänner. Men jag ska fylla i, vad ska man säga, fylla i hål. För när var vi senast vi hängde? Jo, det var ett år sedan. Bara, nu känns det som att förut var jag stressad, men det är inte längre. Men jag säger, ja, men vi kommer ju ses när tid finns. Nu finns det inte så mycket tid. Och jag är ganska lugn över det. Det har kommit till mig mer och mer. Och det är väl ett sätt på reflektionen, att man börjar på väg in i det.
Det behöver inte vara alla till lags hela tiden.
Nej, för det är alltid känns stress över annars. Alltid vara alla till lags, jämt.
Ja, det märker jag ju också, skillnad på dig från när vi träffades för över 2 år sedan nu. Att du inte alls är i den stressen på samma sätt.
Nej, det är något lugnt som har tagit över. Det är väldigt skönt faktiskt.
Och det är väldigt intressant det du säger, att du nu vågar ge dig själv mer tid till att kanske inte vara social alltid. För att den andra delen av din profil, det är tvåan, alltså du är en 6-2-profil. Och tvåan i din profil, den kallas för eremiten. Så du har också ett naturligt behov av att dra dig undan och få hålla på med dina saker i fred, utan att folk ska iaktta vad du gör hela tiden. Och då kan man säga att den här 6-2-profilen, nu när du då är i den här andra fasen, så fungerar den väldigt harmoniskt i sig själv, för att både sexan och tvåan i dig har ett naturligt behov av att dra sig lite undan. Det betyder ju inte att du ska vara totalt antisocial, men att du kanske känner ett större behov nu av att, ja, men få vara lite mer i fred, skulle man kunna säga.
Det här är så intressant. Det här är väldigt intressant. För när vi bodde på ett lite mindre, i en mindre lägenhet.
Du och
Och,
jag alltså.
ja, och när Ida sa bara, varför tar du inte tag i de här sakerna? För de var vissa saker jag skulle ta tag i. Men det var just det där att jag känner mig iakttagen. Fast ja, hon iakttar mig inte. Men hon är i samma rum. Och jag känner mig då iakttagen. Därför, det går bara inte. Jag är inte riktigt själv. Jag kan inte tänka klart när det är någon annan här.
Jag hade ju bara ett rum också,
Vi
så det är
hade bara
svårt
ett
att
rum.
inte vara
Nej,
iakttagen.
precis. Det är svårt att inte veta. Men jag känner igen det. För det blev en... Jag vet inte. Jag bara, då sa Ida till mig, men gör det bara. Ja, men det går bara inte. Det är någonting som tar stopp bara.
Ja, det är väldigt intressant med den här tvåan, för att andra människor ser dig och andra människor ser att du har en massa naturliga begåvningar. Den här tvåan brukar också kallas för det naturliga geniet. Alltså du har vissa saker som du bara kan helt naturligt, som du kanske inte har liksom nödvändigtvis studerat dig till att kunna, eller liksom tränat jättemycket på, utan det är något som bara, ja, det bara sitter i dig, sitter i kroppen, sitter i ditt väsen. Och den här tvåan, den kan också vara lite, nästan lite generad på ett sätt när andra människor då ser på en. Och man kan tycka att det är lättare att göra de här sakerna när man inte blir sedd på. Problemet är att när du är ute bland människor så ser folk dig. Det är helt naturligt att andra tittar på en tvåa. Medan du då kan ha den här känslan av att nej, men jag vill bara, nej, titta inte på mig, jag vill få vara i fred, låt mig få göra mitt liksom. Så det här är någonting som du kan då behöva hitta en balans i ditt liv, för att du har många begåvningar som andra människor vill att du ska komma ut och dela med dig av. Men du måste hitta balansen i när du ska göra det, för du behöver också ganska mycket tid till att få hålla på med det här som du gör helt naturligt när du är ensam och inte blir tittad på.
Oj, det är så här som att jag flashas tillbaka när jag är liten. Men det är så många saker. Ja, vissa saker sätter sig ganska lätt för mig. Vissa saker som jag väldigt har stort intresse för, det ska jag erkänna. Men det är just det där att det kommer utvecklas när man verkligen hamnar i en rätt fas. Ja, det här är väldigt intressant.
Vad var det jag hade? Jag hade 6-4.
Ja, du har 4-6. Att ni har sexan på olika platser också i er profil.
Aha, okej, okay, så.
Så att Sebastian har sexan längst fram och du, Ida, har sexan längst bak. Och det gör
Ja.
ofta att för Sebastian så är kanske sexan den, de egenskaperna som han känner igen sig i ganska så direkt. Så det här med att, ja, ha en resa som går mot att bli en förebild genom de här olika tre faserna. Och också att du då känner, Sebastian, att det är väldigt naturligt för dig nu att gå upp på taket och dra dig lite undan. Har man sexan längst bak, så som du har, Ida, så kan det hända att det är lite liksom svårare att få tag på de här egenskaperna i sig själv. Och jag känner ganska många 4-6-or som har tyckt att det har varit lite svårare att ta det här steget upp på taket. Och sen har den här fyran i din profil, det är också en väldigt social del, en del som tycker att det är väldigt viktigt med ditt nätverk och dina närmaste relationer. Och då kan det också hända att det kanske uppstår en liten konflikt i den här andra fasen. Så att andra fasen för dig, Ida, det blir lite mer så här balanserade sociala med att sitta på taket och betrakta. Medan för Sebastian så passar de här siffrorna väldigt bra ihop i den andra fasen. Alltså både sexan och tvåan vill då dra sig lite undan. Okej, nu har jag tagit upp eran så kallade connection chart här på skärmen. Och Det vi tittar på nu är alltså en blandning av era två kartor. Så att jag har ett program nu då som har lagt ihop Idas karta med Sebastians karta, som att man lägger dem uppe på varandra. Och så bildas det då en tredje person, skulle man kunna säga. Och den här tredje personen, det är eran relation.
Okej. Jag känner det ingen idé att kolla på de här siffrorna och färgerna. Det är mig bara mer förvirrad.
Jag tycker det är så intressant med när man tittar på bådas strategier här. Bland annat. Du har wait for invitation. Jag har respond. Det förklarar lite oss också.
Men alltså, wait for invitation, den fattar jag på min. Vilken, vad är respond? Vad var det?
Det är manifesterande generatorns strategi. Alltså det här att Sebastian behöver känna då, vad är jag svarar an på? Vad är min energi tycker är kul att hålla på med? Jämfört med, vad blir jag frustrerad av?
Ja, okej.
Men okej, okay. Nu ska vi kolla i mitten. Jag flög över på de andra två sidorna plötsligt.
Jag ska försöka förklara det så step by step som möjligt för er. Hade du någon fråga på en gång eller Sebastian?
Nej, alltså vart är vi... Jag försöker förstå vart man är med matchar någonstans nu. Vart är vi ska titta, exakt.
Kommer hon att berätta.
Det är väldigt många olika delar som man kan titta på. Och nu har vi tittat redan lite på era energityper, att ni är två olika energityper och förklarat olikheterna här så att det liksom ska bli lättare för er att förstå varandra där. Och så har vi tittat på era profiler som också är väldigt viktiga att förstå. Och nu så tänkte jag att vi ska börja med att titta på era energicenter. Och det är alltså de här geometriska figurerna där vi ser att det är lite olika färger. Så att om vi tittar på Idas karta till exempel så ser vi att det som kallas för Ajna-centret, alltså ett mentalt center som handlar om förståelse, det är definierat hos Ida, det är alltså i färg. Medan hos Sebastian så är det inte definierat, det är vitt.
Och vad betyder det?
Ja, så här ska vi ta och jämföra era kartor nu och se vad betyder att den ena av er har färg i vissa center och den andra inte har färg. Och hur påverkar det er i er relation? Alla de här energicentren vi har som är vita, där är vi mottagliga för andras energi. Så tittar vi högst upp i era två kartor så ser vi att de två översta energicentren kallas för kroncentret. De är vita hos både Ida och hos Sebastian. Och de förblir också vitt också när vi lägger kartorna uppe på varandra.
Just det.
Och det här energicentret, det handlar om inspiration. Så att ni är båda två mottagliga för att bli inspirerade eller inte inspirerade av era omgivningar. Har man det här centret i färg så har man mer tillgång på sin egen inre inspiration. Och man blir inte så påverkad av den inspirationen som finns runt omkring. Man har liksom sina egna tankeprocesser som man håller på med. Men ni två är öppna för inspiration. Och det betyder att när ni är i balans och liksom står tryggt och gott i er själva, så kan ni tycka att det är otroligt kul att bli inspirerade mentalt. Ni tycker om att liksom ta in kanske olika mysterier eller frågor eller tänka på saker som ni inte har förstått än och så försöka förstå de här sakerna. Och det här är också någonting som ni kan göra tillsammans eftersom i eran connection chart så är det här centret fortfarande öppet. Så tillsammans så kan ni fundera över de sakerna som ni ännu inte har förstått. Det kan vara att fundera över barndomen, det kan vara att fundera över historien till mänskligheten, det kan vara att fundera över mysterierna i livet och universum. Det kan också vara att fundera på logiska saker. Alltså försöka hitta bevis för saker och ting. Hur är det egentligen? Jag vill ha fakta här. Så det här är liksom ett område som är öppet i er relation. Här kan ni liksom fortsätta att utforska saker och ting. Och det är ofta ganska enkelt att ha det här centret öppet i en relation. För att då kan man liksom vara nyfikna tillsammans på saker och ting. Alltså bara nu att ni kommer hit och båda två är nyfikna på, ja men vad är det här? Det här kan vi ingenting om. Det är liksom en sak.
Jag kände också det att det här är en gemensam sak verkligen som vi har. Att när vi kan grotta oss lite saker.
Men vi är också öppna för att testa nya saker.
Ja men alltså vi grottar ner oss i, om det är någonting som bara, hur var det där egentligen? Stämmer det? Så kan någon av oss googla upp det. Det har vi hänt att vi har gjort. Flera gånger. Ja, vi har det väldigt öppet, för det bådar ju gott att vi inte är slutna på den.
Ja,
Ja.
men att ännu sluta.
Ja.
Och sen i obalans då så kan det här centret göra att man tar in för mycket inspiration. Och det här tror jag inte att ni kommer känna så mycket när ni är i relation tillsammans, men ni kan nog uppleva det var och en för sig, att man ibland kan uppleva att man har tagit in för många frågor och så blir det alldeles överupphettat i huvudet. Och så vet man inte vad, och herregud, vad ska jag tänka på? Vad är det jag ska förstå? Ska jag försöka lära mig allt i hela världen eller? Och så klarar man inte helt att sortera, ja men vad är det jag tycker är inspirerande?
Ja, och det känner jag igen mig jättemycket
Ja, vissa delar kan jag känna det.
i. Och så, om vi hoppar ett hack längre ner, så kan vi då se att Ida då, du har det nästa energicentret, det vi kallar för Ajna-centret, definierat i din karta. Och det betyder att du har ett fixerat sätt att tänka och förstå på. Men här är Sebastian öppen. Han är vit i Ajna-centret. Så att du, Sebastian, är mer open-minded när det gäller hur du förstår saker och ting eller hur du skapar ett koncept i ditt huvud. Så att när jag nu förklarar saker och ting för er så har Ida, du har som en tratt där du måste få in den informationen som jag ger till er på ditt sätt. Du har liksom ditt sätt att förstå på. Om det är i bilder eller om det är att du lagar olika fack med olika teman i ditt huvud. Men det måste in på Ida-sättet. Det måste passa
Ja,
in
det
i...
kanske är därför
Oj, jag känner igen det här ibland. Det
på
här
mig.
känner jag. Åh, jag känner igen det här så mycket. Och jag känner bara, när jag, någon står och berättar någonting. Och så här kan jag vara på min pappa också. Att, typ, och jag kan vara det på Ida med. Att jag kan förstå det. Oavsett hur de har sagt det. På ett sätt. Men med Ida, jag vet ju när jag får förklara någonting för Ida. Så måste jag förklara på ett visst sätt. Och det här kan vara jättefrustrerande för mig. För att jag är mer så här, när jag säger någonting så säger inte jag det alltid på kanske det exakta sättet eller på samma sätt varje gång. Jag kan säga det på olika sätt. Och för Ida då bara, vänta, vad menar du? Och jag kan bli så frustrerad då, för då känner jag mig dum. Att bara, men hallå, förstår du inte mig? Men Ida, för hon vill ha det på ett visst sätt som hon förstår. Ja,
Nej, men jag är nog mer så här, då vill jag veta bakgrund och så här, hur kom du fram till det här och hur hängde det ihop och så här, så då kan jag ställa följdfrågor för att förstå exakt allt som Sebastian berättar, för jag vill ju förstå precis det vad han menar, och då kan han bli jättearg för att han tycker att det känns som att ja, men tycker du är dum, fast jag vill ju bara nyfiken
Ja.
egentligen.
Det är jättemånga gånger där.
Och det här är, ja, jag kan ju känna igen mig i det här. Jag är ju som du, Ida. Jag är också definierad i mitt Ajna-center och min man är öppen då.
Ja.
Så att jag kan ju tycka att han är otroligt opedagogisk när han ska förklara
Ja.
saker och ting.
Ja.
Och han tycker att jag är jättetrög.
Ja.
Och envis liksom.
Ja. Ja, det är väldigt roligt när man tänker på det. Men det är inte roligt när man väl är där. Men det har vi pratat om mycket, att vi måste liksom acceptera varandra där, att så här, du måste förstå att jag frågar inte för att vara elak eller för att jag inte fattar någonting vad du säger, utan jag vill bara veta mer. Och du måste kanske ja, båda vägar.
Ja, precis. Du måste också. Hur blir det här då? Om hon är så inrutad i att ta in på ett visst sätt. Hur ska behöver hon gå, kan hon gå tillväga på ett annat sätt? Eller är det omöjligt för henne? Hon måste liksom köra trappen
Nej, men
konstant.
jag kan ju skippa mina följdfrågor, men jag kommer inte förstå helheten lika bra.
Ja, men det här kan störa mig lite. Du kommer inte förstå helheten, och det är helheten jag vill framföra.
Ja, och då måste jag ställa följdfrågor.
Ja, jag tänker så här att det går inte att ändra någons design, så att Ida måste
Nej.
faktiskt förstå på sitt sätt. Och jag vet ju när min man säger till mig att jag är envis, alltså då blir jag ju så arg för att det är så, nej, men jag fattar inte. Du måste förklara så att jag förstår, annars förstår jag inte. Så att
Nej.
jag tänker det, om man vet om det båda två så kanske du, Sebastian, kanske blir lite mindre irriterad när du förstår att Ida frågar inte för att hon ska vara envis liksom, eller för att hon tycker att du är dum. Det är, hon förstår inte. Och Ida, du kan ju tänka på hur du frågar frågor då. Så
Ja,
att man
precis.
inte så här, ah, nu förklarar du så det dåligt igen, säg så att jag fattar. Så behöver man ju inte
Nej.
säga.
Nej, precis. Jag får väl vara bättre på att låta mer nyfiken och engagerad än bara frågvis, kanske.
Spännande.
Ja, men
Ja,
det
det
är
är
kul att ni känner igen det så tydligt i alla fall.
Ja.
Då hoppar vi ner ett hack till och då kommer vi till det som kallas för halscentret. Och halsen handlar då om kommunikation och det kan vara både kommunikation genom vad vi gör eller vad vi säger. Och här är ni båda två definierade, alltså båda två har färg i era halscenter så att ni har båda två kraften till att uttrycka er stabil. Det är ganska lätt för er att prata och kommunicera egentligen. Sen är det kanske olika saker som ni kommunicerar runt. Ida, din största styrka där är att kommunicera ut vad du har förstått. Så att du kan bli väldigt pedagogisk i dina förklaringar runt saker och ting. Sebastian, du har två största styrkor här. Det handlar om dels att uttrycka vad du är motiverad för. Och det handlar också om vad är du motiverad till att ta kontroll över. Du kan vara väldigt duktig på att ha kontroll på olika saker och ting. Det kan vara till exempel att man kan vara duktig på att kontrollera ekonomi. Man vet hur man ska fördela pengar så att de ska växa. Eller man vet vart man behöver distribuera pengar så att alla får det som de behöver runt omkring. Sen har du också en styrka som handlar om att använda din kraft direkt. Och den här kraften kan vara väldigt kreativ så att jag kan inte säga exakt vad det är du använder den här kraften till. Men så länge du följer den här responsen i dig och känner vad det är du känner ett ja till eller ett nej till så har du en enorm kraft inneboende i dig. Alltså en kraft till att göra saker och ting, kraft till att uttrycka din kreativitet i en eller annan form. Så här har ni har tillgång till att uttrycka er båda två stabilt, men ni har liksom lite olika sätt som ni gör det på då. Så kommer vi till nästa center som ligger under halsen och det är det här energicentret som ser ut som en diamant. Det kan vi kalla för identitetscentret. Och här är ni båda två vita i era kartor. Men när vi lägger era kartor ihop så blir det här centret färgat.
Hur kommer det sig?
Det är för att Ida har en port här som heter port 46 i sitt G-center och Sebastian, du har andra sidan, port 29. Och när de här två portarna möter varandra så skapar de definition i kartan. Så att om ni tittar på era kartor var och en för sig så kan ni se att de energicentren som ni har i färg, där är det alltid två portar som möter varandra mellan de här energicentren. Och då skapas det som kallas för en kanal. Så tillsammans så får ni en större trygghet i vem ni är. Men när ni är var och en för sig så kan ni vara lite lost runt, ja men vem är jag? Hur ska jag framställa mig? Vad är min roll i livet? Vad är min identitet? Vad är min riktning? Vem ska jag vara om 5 år? Det är sånt som man kan gå runt och tänka på mycket när man är öppen i det här energicentret. I balans så vet man att man inte behöver hitta en stabil roll. Man behöver inte ha en identitet som man ska uttrycka hela tiden, utan man är lite mer flytande i sin identitet när man är öppen i det här energicentret. Och det gör att man till exempel är lite mer flexibel när det handlar om att vara social med människor. Man kan liksom smälta in bra med andra folk. Alltså, jag upplever ju att det är jättelätt att prata med er till exempel. Det känns som att ni är flexibla i sättet ni är på.
Men det är vi nog. Alltså, vi är ju lätt för att umgås med väldigt många olika typer av människor.
Ja, vi är bra på att anpassa. Ja, precis. Flexibla,
Ja,
anpassningsbara.
anpassa oss till
Man kan
vilka
kastas
människor.
in i olika situationer. Man löser det bara. Det är på något sätt.
Verkligen. Du är nog snäppet ännu bättre än mig, skulle jag säga.
Ja, men jag kan bli lite taggad av det nästan och kastas in när jag inte känner någon.
Ja, du blir taggad och för mig tar det energi.
Ja, precis. Ja.
Eller det kan ge också.
Ja.
Och sen kan ni bli faktiskt väldigt duktiga på att se andra människor. Alltså att ni kan se vem den andra är och ni kan också se då om någon har på sig en mask, om någon gör sig till och inte är autentisk. Så är det någonting ni kan känna av.
Verkligen.
Det är något vi brukar prata om.
Efteråt.
Hur kan du
Tänkte du på det
se
här?
folk?
Ja.
Tänker du på att han gjorde det? Varför gjorde hon så där? Alltså, det har vi analyserat på vägen och sen typ tar vi med det som en typ av sammanfattning till varandra. Så här. Ja,
Det är ju något ni kan bli inspirerade av, tänker jag. Mer att öppna
ja.
kronocenter. Och eftersom ni båda är öppna här var och en för sig så är det ett tema som ni båda delar när ni är ifrån varandra då. Och här tänker jag också att ni har ju en jättefin möjlighet att påverka andra människor genom att själva vara autentiska. Både för att ni har det här energicentret som handlar om identitet öppet, men också för att ni har den här sexan i er profil. Så att möter ni människor där ni känner att här är en mask, här är någon som gör sig till, bara fortsätt att vara er själva, för att det gör att andra människor slappnar av. Ni behöver egentligen inte påpeka det eller säga något om det, men bara genom ert varande så kan det hjälpa andra människor att våga ta av sig sina masker. Okej, sen hoppar vi ner till det som kallas för viljeshjärtat, den här lilla trekanten. Och här är ni definierade båda två, ni har färg i det här centret båda två. Och det betyder att ni har mycket viljestyrka, båda två. Ni vet vad ni vill och om ni har bestämt er för att göra någonting så har ni liksom disciplinen till att genomföra det. Så länge ni känner att ni är motiverade. Och det här är ett motorcenter som kan vara otroligt bra att ha när det handlar om just att fullföra någonting som man känner att man vill fullföra. Man har liksom motorkraften och energin till, viljan till att göra någonting eller uppnå någonting. Men ni behöver vara lite försiktiga här så att ni inte skruvar på den här viljan för mycket. För att det här är ett litet energicenter som ni ser, så att det fungerar bäst i sprint. Om man använder det här en kort stund och sen behöver det få vila. Så att ni ska inte skruva på viljan konstant, för då kan ni bränna ut er egen energi här.
Ja. Vad händer om man vill något liksom lite halvt? Och är så, eller velar lite, liksom, man, ena delen vill och ena delen vill inte.
Ja, då hade jag sovit på saken en stund för båda er, eftersom ni har det här då som kallas för solarplexus som er inre auktoritet. Så att det är viktigt att, ja, så att ni båda två, ja, om ni känner att ni står och velar, ja men då vänta lite, kanske inte bestämma er just nu.
Nej,
och inte ibland
skruva på den då.
Nej, precis. Och sen kan det ju hända ibland också att jag säger att det är ett beslut ni ska ta då, så har ni väntat en hel vecka och ni vet fortfarande inte helt hundra, men ni måste välja nu. Ni kan inte vänta längre. Ja, men då tar man ett genomsnitt. Ja, men vad hade jag mest lust till? Var det mest ett ja eller var det mest ett nej? För det är inte alltid det blir ett 100% ja eller nej.
Hur funkar det här mot varandra?
Vad sa du?
Hur funkar det här, de här två viljestyrkorna mot varandra?
Ja, det kan både fungera som att ni förstår att den andra har en stark vilja när det gäller saker och ting. Att någon kanske känner absolut ett nej för någonting eller någon känner ett absolut ett ja för någonting. Att ni har en gemensam förståelse för varandra där. Men det kan ju ibland också bli lite krasch. Att den ena vill någonting och den andra vill något annat. Och vems vilja ska få bestämma då? Hur upplever ni att det är? Tycker ni att ni förstår varandra mest eller kan ni se att det blir lite krasch ibland då?
Ibland kan det bli lite krasch. Faktiskt.
Både och.
Jag känner att din vilja är lite starkare. Ja, och det är just det här att oftast vinner hennes vilja lite. Men jag kan känna det ibland när vi hamnar i en sån. Att jag viker mig.
Ja, jag tror kanske att ibland att jag har lättare för att definiera vad min vilja är. Och du kanske inte har det. Och då blir det automatiskt att vi går på min vilja.
Kan det också vara, Ida, att du är väldigt duktig på att argumentera för din vilja?
Det är nog också det.
Ja, för mig är det ju jag gestikulerar mest då när jag blir frustrerad. Ju längre vi går i den här viljefasen mot varandra, desto mer tappar jag min pedagogiska sida, skulle jag säga. Och till slut blir det att hon har lättare att framföra saker och så slutar vi där.
Ja, men du ger lite upp för att du blir frustrerad. Ja. Men jag vill gärna höra din vilja, men upplever att du inte vet vad du vill. Och att du blir frustrerad, då blir det så här, men då går vi på det som jag sa då. Eller så.
Men ibland är det som att jag måste, när Ida blir så här, när hon vill diskutera saker, så blir det bara ganska intensivt där och då. Det blir intensivt och jag känner bara att jag måste tänka över det här någon minut. Men Ida här, hon frågar ju på och på. Det blir krasch i skallen då. Och då blir det så här, ja, men då kör vi på detta. För att jag liksom
Och då är vi, ja, och vi är tillbaka igen då till det här mentala energicentret som handlar om förståelse. Mm. För att Ida har en superkraft här i sin förmåga att förklara hur hon tänker runt saker och ting, som kan bli väldigt duktig på att argumentera för sig själv. Och det kan upplevas för den som inte har den här superstyrkan som att Ida kommer med en hel flock, med nästan som att liksom, hon har med sig hela världen av människor bak sig. Och det hon säger, det är det som är rätt. Det är logiskt rätt. Och Ida kan argumentera också för varför det här är logiskt rätt. Och det kan vara väldigt svårt att med ord argumentera emot det här. Och för dig då, Sebastian, så handlar det mer om att känna efter det här. Är jag motiverad till att ta kontroll över den här situationen eller inte? Och så har du kanske inte den samma mentala förmågan att förklara det här som du känner, som Ida har.
Hur ska vi möta varandra där då?
Jag tänker, alltså det hjälper ju väldigt mycket bara att veta om det här. Att du då, Sebastian, vet att när Ida kommer med sin förmåga att argumentera, så betyder inte det att det är sant.
Nej.
Så det är kanske sant för Ida, men det är inte säkert att det är sant för dig.
Men det betyder heller att jag inte vill höra din vilja. Eller så.
Precis, ja. Så jag tänker att det viktigaste här är ju att man inte blir arg på varandra, utan att man försöker förstå den andras sätt att kommunicera på. För då blir det också lättare för en själv att våga kommunicera det som man själv känner. Så att även om man då känner sig, okej, mentalt så kan jag kanske inte förklara det här, men jag känner att det är fel för mig. Då kanske man får säga, ja men det, ja jag hör vad du säger, jag hör att det låter helt logiskt det som du säger, men det känns fortfarande inte rätt för mig. Och så får man kanske ta en dag eller två och känna på det, och då kanske du också, Sebastian, kommer på sätt att förklara det här på ännu tydligare för Ida då, så att hon förstår det in i sin mentala tratt.
Exakt. Ja. Det är lite pussel det här, men det är ju ändå spännande. Ja.
Och så blir det ju aldrig
för det skapas frustration.
Ja, och så blir det ju aldrig perfekt heller, men det här kan vara kul grejer att leka med för att förstå varandra bättre.
Ja, precis. Relationen växer av det här. Man får mer vetskap om varandra. Alltså, och det här är ju jättenyttigt, just det, så här vardagens små diskussioner. Så ger det här väldigt mycket. Det ger kraft in i relationen. Det gör det.
Härligt. Okej. Sen har vi solar plexuscentret, som är en av de här bruna trekanterna, den som ligger på höger sida. Och det här har vi redan pratat lite grann om, för att det här är det energicentret som ni ska använda er av när ni tar era beslut. Och det här centret är då alltså aktiverat hos er båda två, och det betyder att ni ska inte vara så spontana när ni ska ta viktiga val i ert liv eller i era relation. Så att här har ni ju en jätte, vad ska man säga, positiv sida i era relation, att ni båda två behöver tid på er, så att ni kan ju påminna varandra här om att om du, Ida, ser att nu är Sebastian superfrustrerad och nu har han lust till att sälja hela huset eller lägenheten för att allt är bara skit, då kan du, nej men vet, kom ihåg, du ska inte ta beslut just nu i ögonblicket.
Nej.
För att ni kan vara ganska påverkade av ert emotionella tillstånd när ni tar ett beslut. Så att ni behöver alltid låta det gå lite tid.
Ja. Hur ska man tänka med små beslut då? För att jag kan uppleva att, med mig själv i alla fall, att jag kan vara bra på att känna in stora beslut och tänka så här, nej men nu vet jag inte hur jag vill, så att jag väntar tills imorgon till exempel. Men med små saker som att, jag vet inte, välja vad man ska köpa till middag typ, eller någon sån här saker, jag kan ha lika svårt att välja där. Och då blir jag ju frustrerad, för jag kan ju inte vänta till imorgon, jag behöver ju ta beslut nu. Hur ska man tänka då?
Jag tänker så som just det här med att liksom, ja, vad ska vi äta till middag ikväll? Det måste man ju välja där och då. Och då får man bara gå på den känslan som känns mest rätt. Det är kanske inte alltid 100% ja eller nej, men, ja, men det är kanske 60% ja till köttfärssås och spaghetti. Ja, men då kör vi på det.
Ja.
Men man kan också träna sig i mindre val. Säg att en väninna ringer och frågar dig om ni ska gå på bio imorgon. Och så känner du där och då, jag vet inte. Så kan man också säga, du, kan jag svara lite senare idag? Jag behöver kolla upp ett par saker. Så att man kan också träna i de här mindre valen. Att öva på att inte vara för spontan. Om det inte är så att man måste vara det. Då kommer man också in i den vanan med att alltid be om lite tid.
Jag kan verkligen avundas här andra människor som vet så fort vad de vill. För jag har alltid i hela mitt liv undrat, liksom, hur gör de? Alltså, hur vet de Hur vet de så snabbt och tänkte att så här, men det är jag som inte känner mig själv tillräckligt bra. Men det förklarar ju en del då att det är bara så jag funkar.
Ja.
Jag kan ju tycka att sådana människor inte har tänkt över saken.
Inte tänkt över kött för så sen.
Nej, men typ så här, om ska vi gå och göra det här, ska vi gå och göra det här, ska vi gå och göra det här. Man bara, det finns andra saker runt omkring som måste justeras innan vi kan ens tänka på de här sakerna.
Ja.
Att vissa bara springer iväg och så glömmer man helheten.
Men jag kan också säga, om någon frågar mig över bio. Och då är det så här, folk har ju lärt sig med mig att med Sebbe så behöver man marinera saker. För att det går inte bara direkt. Inte alltid för mig. Jag behövt bli bättre på det och säga ja eller nej. Men ibland så kan jag bara, det där känns kul. Men det kan ju dyka upp något annat som är roligare. Det har låter hemskt att säga.
Den är också
så många gånger jag har gjort så här med mina vänner. Och så bara, och det är det här också. Då har jag sagt ja till någonting ibland. Och så dyker det upp något roligare. Och då blir det nästan, då är det svårt att glädjas över det jag ska göra. Jag missar ju någonting som är roligare.
Hoppas inte dina vänner hör det här.
Men det är det.
Ja.
Och det är det här som är, det är, man kan inte alltid ge svar på allting direkt. Det är, för mig, det går inte.
Nej.
Nej.
Och det är faktiskt 50% ungefär av jordens befolkning som har sitt solarplexus aktiverat. Så det är ungefär hälften av oss som faktiskt ska ta tid på oss när vi tar våra val eller våra beslut.
Mm.
Ja.
Men jag tror att det är väldigt många som hoppar över den fasen. Och så råkar man ta ett val då som inte blir bra.
Ja, och så ställer man kanske in i sista sekund istället. Och det är ju värre egentligen än att bara vara sann mot sig själv och vad man vill.
Mm. Okej. Då hoppar vi in i mitten av kartan och tittar på det energicenter som kallas för sakralen. Och här har vi en stor skillnad i era kartor, för att här har då Sebastian sakralen aktiverad eftersom han är en generatortyp, och Ida, du har din sakral icke aktiverad eftersom du är en projektor.
Mm.
Och sakralen är det energicenter som innehåller vår uthålliga arbetskraft, alltså stamina kan vi säga. Det, liksom här ligger mycket av det här med att producera eller skapa, göra saker och ting. Och här har då Sebastian har tillgång till stabil energi, som så länge du Sebastian gör saker och ting som ger dig en glädje, så har du mycket uthållighet och mycket kraft och mycket energi här. Medan Ida, du är mottaglig här, så det betyder att du har inte stabil tillgång på den här energin, men du kan bli väldigt taggad när du är tillsammans med människor som använder sin sakrala energi på ett upplyftande sätt.
Mm.
Så att när du...
Jag känner igen mig där.
Ja.
Eller jag känner igen båda oss på.
Mm. Så att när du är liksom med generatorer då, som använder sin energi på ett sätt som är sant för dem, som de tycker är kul, så kan du nästan bli lite hög på den energin. Alltså, så kan det kännas som att du har jättemycket sån skapar energi.
Verkligen.
Men sen lämnar du dem, och då kan det hända att det känns som att, ja, vad händer med energin liksom? Vart tog den vägen? Och kanske också om du har varit för länge med sån här hög energi, att du kan känna dig ganska sliten efteråt. För det kan vara svårt för dig att känna dina egna gränser när det gäller den här arbetskraften när du är tillsammans med andra människor. Det är något som du känner först efteråt när du är själv.
Verkligen.
Och sen åt andra hållet också, Ida, så kan du vara väldigt sensitiv då för när vi generatorer använder vår energi på något som är frustrerande för oss.
Mm.
Du då känner att, det här är inte trevlig energi. Det här är det frustration, det är grått, det är tungt, det är jobbigt liksom.
Mm.
Så det här brukar man säga är egentligen en av projektorns huvudteman i sitt liv. Det är just det här att känna av, hur använder andra människor sin energi? Gör de det som de tycker om att göra, eller gör de inte det? Och det är därför ni också kan bli så himla duktiga på att guida oss. När ni känner just det här att, nej Emily, nu, du tycker inte att det här är kul. Kanske skulle ha gjort det här istället liksom. Eller samma sak med Sebastian då, när du känner det.
Men det här kan gå lite hand i hand också med, om vi är mitt uppe i någonting, du och jag. Och så har vi hållit på och jobbat med det. Och så säger du bara, jag måste bara vila lite. Och jag är mitt uppe i min peak. Jag känner så här, jag kan köra flera timmar. Då ska hon gå och vila. Och då får inte jag göra någonting. För då ska hon vila och då ska jag vara tyst. Och då är det så här, Men jag typ går ut och springer. Jag känner att jag måste springa, jag måste göra någonting.
Vi tror vi båda har det så nära nu också när vi har flyttat. Och så här, när vi har tagit tag i att typ, bygga upp en soffa. Liksom, så har det varit så tydligt att jag kan... Eller, ofta kan det vara jag som är bra på att ta tag i det. Att vi ska börja göra det. Och så börjar vi båda göra det. Och så är vi båda taggade. Och sen efter ett tag så tappar jag energin. Liksom, och måste... Och så
typ säger, med soffan när du bara, nu skiter jag det. Ja, sen gick du ifrån. Så blev det att jag skruvar själv.
Ja, för då sa jag så här, men nu måste vi ta en paus. Vi måste äta någonting. Och du sa, nej, jag kan inte äta förrän jag är klar. Och sitter där i liksom 5 timmar tills det är klart. Och jag måste ta en nap. Jag måste äta lite. Jag måste liksom, innan jag kan fortsätta och ge energi.
Det funkar så. Tar jag en liten paus. Då kommer min energi bara.
Men då har du svårt att komma tillbaka.
Till botten.
Ja.
Och så laddar de igen.
Ja. Och jag måste ladda dem.
Ja.
Ja, jag känner mig väldigt igen i det där också med när min sakral först har lagt av. Då är det svårt att få igång motorn igen.
Mm.
Så att för oss då som är generatorer så vi vill gärna få göra färdigt det som vi ska göra färdigt där och då. Men det är jättebra i att du känner när du behöver paus. För det är helt rätt att du då behöver vila. För du har inte den samma uthålligheten.
Nej.
Så då får du ligga på soffan med vindruvor och så får du peka åt Sebastian vad han ska göra istället. Gör det, gör så.
Exakt.
Okej. Vi har 2 energicenter till och så tänker jag att vi tar och börjar avrunda den här podden. Så vi har också rotcentret som ligger längst ner i era kartor. Och rotcentret handlar om adrenalin, det är handlingskraft. Alltså ett inre press mot att sätta igång någonting. Och här är ni definierade båda två. Så att ni har båda en stabil tillgång till egen drivkraft. Ni kan känna själva när tajmingen är riktig för att komma igång med någonting. Att ni kan sätta igång er själva. Så att ni har liksom ett inre adrenalinsystem skulle man kunna säga. Och så länge ni använder ert inre adrenalinsystem till det som känns kul och rätt för er, så är det här någonting som ni tål väldigt bra.
Mm.
Om ni däremot försöker använda ert adrenalin till att göra saker som andra tycker att ni ska göra, eller sånt som inte känns bra, då blir det liksom mer en obehaglig stressenergi i era system. Och när man har roten aktiverad så som ni har då, så kan det ibland bygga sig upp ett inre press eller ett inre tryck av energi i kroppen. Och då är det viktigt att man är noggrann med att känna efter, är det här verkligen ett tryck som handlar om att jag ska sätta igång någonting nu, en process eller göra någonting stort? Eller är det bara ett fysiskt tryck? För ibland så kan det vara smartare att gå ut och jogga en tur än att nu river vi köket liksom.
Ja.
Så det är någonting som ni kan också leka lite med i er själva då. Just eftersom ni har den här solarplexus som är den inre aktivitet, så är det viktigt att ni inte sätter igång några stora projekt bara för att ni känner att det är en rastlös energi eller ett tryck som har byggt sig upp in i er. Utan då kan det vara smart att få ut den energin först genom att göra någonting fysiskt. Och då kan det bli lugnare i systemet. Det som är intressant med era kartor här tycker jag är att när vi lägger dem tillsammans så får ni ihop en kanal här som handlar om koncentration. Förmågan att koncentrera er över tid och se vilka detaljer som är viktiga att få med sig. Kan ni uppleva att ni får en större koncentration när ni är tillsammans?
Jag vet inte, ibland inte.
Det beror helt på om båda drar jämnt åt det hållet.
Ja.
Ja, alltså för det jag tänker när det till exempel gäller matlagning säger vi, då är vi ju bättre på tumman hand. Alltså då tappar vi ju det helt om när vi ska samarbeta ibland.
Ja, för att jag vill göra på ett sätt och hon vill göra på ett annat sätt.
Ja, och då får du bättre fokus när du gör det själv och jag får bättre fokus när jag gör det själv.
Då är det viljorna kanske som kraschar då.
Ja, så kanske det.
Så när vi ska sätta oss in i saker så vill båda ni göra det. Ja. Eller du, det här är så svårt, för jag vill typ göra, om jag ska göra något, gör jag nästan själv. Att jag, då blir, typ jag höra, jag förstår hennes logiska frågor. Jag fattar det, men det blir bara ett störningsmoment för mig där och då. Men för Ida kan jag ibland känna att hon vill att jag ska vara med. Men jag ska inte säga någonting, jag ska bara vara där som stöd, har jag känt ibland.
För vadå?
Men när vi ska ta något beslut, du vet redan att det är du som kommer ta det här beslutet.
Och du vet hur du ska göra. Men ibland känns det som att jag ska bara vara där för att ge dig energi.
Ja, men så kan,
det
faktiskt
kan
vara.
Ja, men jag ska inte säga någonting. Jag ska ju bara vara nära för att jag ger någon typ av energi.
Mm. Man kanske har olika styrkor då i det, tänker jag. Du har den här energin som inte jag har. Men jag har tanken om hur det ska gå till.
Mm. Och det här är rent mekaniskt. Alltså just den här egenskapen. Den handlar egentligen inte om mental förståelse eller motivation eller något sånt. Utan det är en ren känsla av att ni klarar att koncentrera er mer när ni är tillsammans. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att ni ska göra samma sak. Men bara att koncentrationen ökar av att ni är i samma rum, alltså i närheten av varandra. Alltså jag kan ju känna det så här nu, liksom när jag sitter och pratar med er, att det känns som att ni är väldigt lugna och stabila och liksom jordade i er relation.
Mm.
Och det är liksom lite den här kvaliteten som ligger i den här kanalen då. Man brukar kalla det för berget eller fjället.
Så,
tunga som bara står.
Stabil.
Ja, men stabilt. Ja, ja men verkligen. Mm. Okej, sista energicentret är det som kallas för mjälten. Mjälten är också en av de här trekanterna och det här är då den trekanten som ligger på vänster sida i kartan. Här är Sebastian vit och Ida är definierad. Och mjälten är det energicentret som är äldst i den här kroppsgrafen och det här centret delar vi faktiskt med alla djur och med alla växter.
Mm.
Och det här energicentret, det handlar om våran fysiska överlevelse. Så här kan vi säga att fight or flight-responsen ligger. Rädslor ligger här. Kroppskontakt, alltså det att känna sin egen kropp. Hur mår min kropp? Har jag ätit något som jag inte tål? Behöver min kropp vila? Och så vidare.
Mm.
Och Ida då, du som har det här centret definierat i din karta. Du har en kropp som pratar med dig på ett ganska likadant sätt hela tiden. Alltså det är en stabilitet i känslan i din kropp som gör att du, ja men du vet hur din kropp reagerar om du hamnar i en pressad situation till exempel. Eller du vet hur din kropp agerar om du äter någonting som du inte tål till exempel.
Mm.
Och det här kan ibland göra att du då Ida kanske kan ha en tendens till att överse din kropps signaler ibland. För att man är så van vid att kroppen pratar med den hela tiden.
Mm.
Man kanske då tänker att ja, jag är lite förkyld men jag kör på ändå. Jag jobbar i alla fall liksom.
Ja.
Sebastian är då odefinierad här så att du har en kropp som pratar med dig på ett icke-stabilt sätt.
Mm.
Och det här kan visa sig både som att man kan bli ibland överdrivet rädd för saker och ting som kanske inte man behöver vara rädd för. Det kan också gå andra vägen att man blir väldigt totalt orädd för saker och ting. Jag har en dotter som har det här centret odefinierat och hon kan vara livrädd för att sova själv på kvällen till exempel. Men hon åker absolut alla karuseller på alla nöjesparker som finns. Liksom. Så då är hon helt fearless. Sen kan det här också göra att man blir lite mer känslig för sin kroppssystem. Att man kan fånga upp lite tidigare om det är någonting. Alltså om man är på väg att bli sjuk till exempel. Man kan vara lite mer känslig kanske för olika matvaror eller för olika behandlingar eller mediciner till exempel när man är odefinierad här. Och väldigt ofta så söker man trygghet hos andra människor eller på ett jobb som man kanske haft länge eller en plats som man har bott länge. Så att man i obalans så kan man bli lite så här trygghetsnarkoman när man har det här centret odefinierat.
Mm. Där har vi våra skillnader där med trygghetsgrejen.
Så att för dig Sebastian är det väldigt behagligt att Ida är definierad här.
Ja.
Så det kan ge en känsla av trygghet för din kropp liksom.
Ja,
mm.
det kan jag hålla med om.
Men det är också intressant här med rädslor och så. Att vi kan ju vara ett olika där med att så här, testa nya saker. Att jag kan ofta vara lite mer orädd där. I alla fall när det kommer till, jag är väldigt så här, jag gillar att byta jobb, byta boende. Jag vill liksom se nytt, medan du är mycket så här trygghet. Alltså jobbat på samma plats ganska länge, kan bo på samma plats länge och du tycker det är trivsamt och liksom så att vi kan skilja oss åt väldigt mycket där.
Ja, men vissa grejer är jag jätteorädd, alltså orädd för.
Ja, absolut.
Det är som du säger, att vissa grejer har jag ju rädsla för. Vissa grejer har jag som rädsla för. Jag börjar ju redan tänka på djur. Jag är enormt rädsla för fåglar. Jag förstår inte vad det är. Framförallt fiskmåsar. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Det har kommit sista åren.
Du är alltså för många djur.
Ja, men alltså, jag kan ha en sån rädsla för pissmås när de ger från sig sitt ljud som de brukar göra. Och de är relativt nära mig. Mm. Då är det som att det går en ström genom hela min kropp. Alltså, alltså min puls går upp jättehögt. Och jag förstår liksom inte varför.
Mm.
Men sen kan jag också vara jätteorädd i att jag, när jag har varit med i och exempelvis pratat på Nyhetsmorgon, när jag har varit med och pratat där, då får jag bara en boost. Det här ska bli sjukt kul. Jag går bara rakt in och det går av sig självt.
Det var ju helt olika typer av rädslor.
Ja, det är alltså intressant det där med att det här med att skvätta till eller hoppa till, för det gör också min dotter då, som är odefinierad här. Alltså henne kan man skrämma hur lätt som helst, och det liksom, ja, blir som ett sånt där blixt som man skjuter in i kroppen då, som du beskriver med när fåglarna skriker.
Ja, men det, ja, det är väldigt intressant. Och jag har trygghet, jag har haft mitt jobb i 7 år. Jag trivs där, jag har en trygghet där. Men samtidigt vill jag liksom söka mig någon annanstans. Det kanske tagit längre tid än jag tänkt, men det har samtidigt varit en trygghet där, så det är inget, det känns stress när jag väl är där.
Men du är mer rädd för förändring, tror jag. Det är där vi...
Ja, det är liksom i förändring. Då måste jag tänka igenom saker och ting många gånger om innan jag tar det här beslutet.
Ja, sen tänker jag att det kan vara kul också om du, Sebastian, undersöker lite om du kan ibland ha en förmåga att fånga upp hur andra människor mår i sina kroppar, om de mår bra eller inte mår bra. För det är någonting som man kan bli ganska sensitiv för när det här energicentret är öppet.
Det känns som du är lite sån. Du är ofta på mig så här, ska du inte stretcha lite, och du känns stel och liksom ja, sådana saker.
Ja. Jag älskar träning och hur kroppen funkar. Så jag kan ju liksom titta på en människa och se liksom att den mår inte jättebra i sin kropp. Jag känner av det på något sätt. Att den här mår inte superbra. Den här skulle kunna må bättre i sin kropp.
Ja.
Det finns möjligheter till det.
Ja. Och det är en slags intuition. Så att det är inte säkert att det är något logiskt runt det här. Nej. Utan det är bara något man känner. Och jag vet alltså de kroppsbehandlare jag har varit hos. Jag gick till exempel hos en kiropraktor här före sommaren. Som är odefinierad i sin bjälte. Och det är ju de bästa kroppsbehandlarna, tycker jag. För att han känner intuitivt vad min kropp behöver.
Det är faktiskt väldigt sant när man jämför så här olika massörer eller naprapater, kiropraktorer, alltså som man har varit hos. Att man kan känna stor skillnad på vem som känner in ens kropp och vem som bara typ gör sitt jobb rent logiskt eller så, vad den har läst i en bok att man ska göra.
Oh ja, ja. Så du kunde säkert ha blivit en bra PT, Sebastian.
Ja, det är det han vill göra.
Det är jag lite sugen på faktiskt.
Men det är det där med förändring.
Det här krockar lite för mig. Men jag tyckte också det är intressant i att jag kan känna av innan jag blir sjuk. Det kan jag faktiskt känna av flera dagar innan.
Mm.
Alltså jag vet exakta vad som händer med min kropp när jag kommer att bli sjuk. Det har jag lärt mig sedan flera år tillbaka. Jag vet, jag kommer bli sjuk om några dagar. Att jag känner hur min hud blir känsligare. Jag känner hur det är lite tyngre att göra vissa saker. Sen alltid dagen innan jag blir sjuk. Det är då jag maxpresterar. Jag kan maxprestera på ett gym. Alltså jag kan lyfta mer än vad jag gjort på flera veckor. Sen kommer jag bli sjuk dagen efter.
Det är ja, jätteintressant alltså. Väldigt fascinerande tycker jag det är. Okej hörni, jag tänkte bara att jag skulle avrunda med att när jag tittar på er karta då ihop så här med de här energicentrerna, så kan vi se att alla era färgade energicenter, de hänger faktiskt ihop via såna här så kallade kanaler. Så att ni får ju bara ett energicenter tillsammans som är odefinierat eller öppet och som är kroncentret. Och så har ni resten av de här 8 energicentren i färg när ni är tillsammans. Och alla de här energicentren, de hänger ihop. Och det är något som ofta gör att det är väldigt enkelt att vara i en relation. Alltså det är ganska enkelt att kommunicera med varandra för att energin flyter. När man har 8 sådana här energicenter och ett öppet, så kallas den relationen 8-to-1 have some fun. Så att ert huvudtema i er relation bör vara att ha det kul tillsammans.
Mm.
Så overall när man tittar så här så tänker jag att det är mycket i er karta och er relation som flyter av sig själv. Och så har ni några olikheter, alltså som att Ida, du är en projektor till exempel. Ida, du har ditt Ajna Center aktiverat. Sebastian är manifesting generator och kan ha sin sakral aktiverad där Ida är odefinierad. Och lite sådana saker som kan vara smart att veta om då.
Verkligen, man är inte kört för oss i alla fall.
Nej, det är verkligen det är ganska stabilt här,
ja.
Tycker jag. Men aha, kul. Vilka är kul för väldigt lite också. Alltså vi har ju vårt eget språk typ.
Nej.
Fast det har vi nästan.
Ja,
ja.
Har inte alla par det då?
Nej, jag tror inte alla par har sitt eget språk.
Nej, det tror jag inte, vi har inte det.
Nej.
Nej.
Nej, men däremot tror jag vi behöver jobba med att mer aktivt göra saker som är kul.
Ja, det behöver vi göra. Det håller jag med.
Alltså hitta på saker.
Vi gjorde ju någon gång när vi skulle åka skridskor.
Nej, men.
Men också kanske kom ihåg det här, alltså, vad är det som inspirerar er? Vad är det som är inspirerande? För det är ofta, tänker någonting då som kan vara kul för er. Och sen blir det ju jättespännande att se sen när ni får barn, för att då ändrar sig ju hela den här kartan. Då är det ytterligare en person som kommer in här med sin energi.
Just det, då måste vi ta reda på vem den är också. Det är allt det här.
Ja, 2 års ålder får den svara på.
Ja. Så fort den föds, vi har liksom klockslag då.
Ja,
blir det att kolla.
Då skickar ni till mig på en gång så får ni en kort genomgång.
Perfekt.
Så bra. Okej, men då tänkte jag att vi tar och börjar avrunda. Har ni någon sista fråga som hänger kvar runt det här som vi har pratat om nu?
Nej, man får nog landa lite i det här efteråt, tänker jag.
Men jag tycker det känns väldigt bra om man förstår varandra ännu bättre. Efter det här, vi har ändå varit tillsammans över 2 år, men man lär sig alltid nya saker om varandra. Och det här var ett väldigt stort steg på vägen också. Och
ja, alla har längre.
Precis, alla borde göra det här.
Om man är öppen då i den översta kvar i kron.
Ja.
Om man inte är öppen, då blir det lite svårt. Men jag tycker det är väldigt intressant. Jag tror att våra konversationer och allting kommer bli lättare av det här.
Okay.
Men nästa gång vi blir irriterade när vi pratar
om sakralen, säger jag. Eller, nej, det var inte det kanske, men det var någon.
Men då får vi gå tillbaka till de här.
Ja.
Det var väl lärt oss.
Ja. Nej, men det är väldigt, väldigt nyttigt. Men vårt motto var ha kul. Liksom. Eller var det?
Ja.
Vad sa du?
H2O, have some fun.
H2O, have some fun. Kanske ska skriva det på väggen här.
Ja, faktiskt.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Kan tatuera det.
Ja. Ja.
Okej. Tack så jättemycket, hörni. Det var så himla kul att ha er här. Verkligen jätteroligt.
Ja, så kul.
Väldigt kul. När man lär sig otroligt mycket om sig själv också.
Härligt. Okej, hej. Tack och hej till alla lyssnare också. Så hörs vi igen om 14 dagar.
Hej då.
Hej.